Hej och varmt välkomna ska ni känna er till podcasten Hjälp med mig, Oskar Nyström.
Och mig, Kristoffer Gran.
Det är så här att Hjälp, det är en frågepodcast. Och i Hjälp så besvarar vi dina frågor och dina funderingar. Du kanske är i trångmål, du kanske behöver hjälp med någonting. Du kanske inte vågar fråga dina vänner, eller så vill du helt enkelt ha hjälp av några du inte känner. Ja, då går du in på podcastenhjälp.se, det är vår hemsida. Eller skickar mail till vår mailadress hjälppodcast@gmail.com. Så ska vi hjälpa dig, och det gör vi här i avsnittet. Ibland så har vi lite mailkorrespondens också med våra kära lyssnare. Visst har vi det, Kristoffer Gran? Välkommen till studion.
Tack så mycket. Ja, vi har ju det. Och den här veckan så har vi fått in mycket trevliga mejl. Men fortsätt att skicka till oss på podcastinghjälp.se.
Alltså. Jag ser inte poängen i det.
Vadå?
Jag ser bara inte poängen i det att de ska skicka några fler frågor nu. Vi har ju frågor så det kommer räcka i alla fall.
Vad menar du? Nej, men de frågorna tar ju slut.
Nej.
De måste ju fylla på hela tiden.
Det är inte frågorna som tar slut.
Va?
Det är inte frågorna som tar slut.
Jag förstår inte vad du menar.
Säg bara vart du ska.
Vart jag? Ja, men Oskar. Ja, okej. Jag ska flytta.
Vart då?
Ja, till en annan stad.
När då?
I februari.
Varför hatar du mig?
Men det gör jag inte, Oskar.
Den frågan står här på, så du får svara på den.
Den står ju inte alls där. Men det finns inget samband mellan att vi flyttade ihop och att jag plötsligt byter stad. Det,
så säger alla.
Det har inget med dig att göra, Oskar. Det är mer jag, hur jag är, som gör att det blir så här.
Ja, men skit i att skicka in fler frågor nu.
Nej, men gör inte det, för att vi kommer ju... Oskar, vi kommer väl fortsätta med det här ändå?
Vi får se.
Ja.
Eller är det inte så? Vi får se, vi har aldrig provat.
Nej, precis. Jo, men så är det absolut. Jag kommer ju att flytta, men...
Om vi ska vara real nu så är det så här, vi vet ju inte.
Nej.
Vi vet ju inte vad som kommer hända nu.
Nej.
Vi har inte diskuterat innan det här att du ens ska flytta.
Nej.
Jag har bara vetat om att du kanske ska göra det. För du har sagt ett jobb i Stockholm som verkar kul.
Ja.
Vad är det för jobb?
Summit heter företaget. Jag vet ju inte riktigt vad det är jag ska göra, men jag tror att jag typ ska stå i reception och... även ja, men så här, ta hand om och välkomna folk som bokar in sig i deras lokaler. Och den lokalen som jag ska jobba på är då Tidningshuset heter den. Det är alltså den här stora skyskrapan, eller det här höghuset som det står Expressen på och Dagens Nyheter i Stockholm.
Där ska du vara?
Ja, där ska jag vara.
Och säga, vadå, hej?
Ja, men jag har hand om receptionen i en av de flyglarna liksom.
Så när folk ringer så då ringer de till dig?
Ja, precis. Jag tror det i alla fall. Och när folk kommer dit så är det jag som hälsar välkommen och ser till att de kommer rätt.
Och det är spikat nu att du har fått det jobbet?
Ja.
Har du fixat boende då? Hur
ska det är klart.
Men hur kan det vara klart? Hur mycket hatar du att bo med mig egentligen?
Vadå?
Det går inte att få boende i Stockholm.
Det gick jättebra. Jag frågade en person och så, ja, varsågod. Så det är klart.
Men sa du då så här, för att jag bor med...
alltså... Det var inte mitt huvudargument, men jag sa ju att jag var tvungen att komma härifrån.
Okej.
Okay. Nej, det gjorde jag inte, Oskar.
Men, så verkligheten nu är att... För det här är den 22 februari sedan du flyttar.
Ja, precis.
Så verkligheten nu är att vi vet inte vad som kommer hända med podcasten Hjälp.
Det är verkligheten.
Det fanns en tid när vi sa att vi kommer finnas där för er för alltid. Och vi kommer alltid finnas gratis för er. Och det är bara att hoppa in och lyssna. Vi finns här varje onsdag. Ibland finns vi lite oftare. Som imorgon så kommer vi med ett extra julavsnitt och sådär.
Ja, men det...
Men är just ändå så nu att, vet vi inte.
Men jag tycker att vi vet det. Jag tycker att det finns ju ingen anledning att sluta spela in. Och sluta ge ut avsnitt.
Men vi vet ju inte heller hur det kommer kännas. För hela poängen med att vi har startat en podd.
Ja.
Det är ju att vi ska träffas, du och jag.
Och att vi ska fortsätta hålla kontakten. Och den funktionen kan ju podden fortfarande ha. Även om vi inte är på samma plats. För att då kommer den ju kanske ännu mer bli ett tillfälle för oss två att checka av hur läget är, även med varandra liksom, och berätta om våra egna liv för varandra. Just nu lever vi ju ganska mycket tillsammans ändå. Så vi hinner ju prata om saker och sådär på annan tid än när vi spelar in podden.
Mm, just det.
Det kanske blir en helt annan grej om vi inte träffas.
Mm.
Utan att podden blir våran mötesplats.
Vi får se då.
Ja.
Podcasten Hjälp hänger i luften. Det är en liten cliffhanger. Men ja, vi återkommer absolut. Väl om det. Helt enkelt. Sen får vi se om det är kul att spela in på Skype och sådär.
Ja, det är också avgörande, känner jag.
Ja. Ja, läget då annars? Du håller på med kabari.
Ja, precis.
Vet alla vad kabari är?
Förmodligen.
Nej.
Nej.
Tror jag inte.
Nej, jag tror inte att någon vet.
Men kan man säga att det är satir i teaterform?
Ja, men kanske. Det är ju en revy, som det kallas.
Men där man... nu är det folk också här, va?
Ja. Men det är helt enkelt en teaterform som är sketchbaserad där man tittar tillbaka på året som gått och så gör man lite skämtsamma sketcher om olika händelser som har inträffat.
En teaterform som är sketchbaserad. Ja, men det är det ju.
Ja, revy alltså.
Mm.
Så. För att man tittar tillbaka på året, så som jag sa. Man, det är alltså, ja.
Och det är rätt lokalt, va? Det är mycket Karlstad, eller? Fast inte bara.
Ja, precis. Det är ganska mycket Karlstad, Värmland, men inte alls bara det, utan... även internationella grejer.
Mm.
Du har ju precis haft premiär av din lilla teater. Loranga, mm. Loranga.
Just det.
Hur kändes det? Fick väldigt bra betyg.
Mm, det gick bra.
En fyra. Två fyror.
Du kanske har sett mig i Aftonbladet Resa.
Ja, det har jag gjort faktiskt.
Det var bara... vi blev bara utnämnda till tokigaste teatern.
Ja.
Så var det en bild på mig där. Stod det Oskar Nyström spelar Loranga.
Mm.
Punkt. Inga frågetecken där inte.
Nej.
Men du har... Oskar Nyström spelar Loranga.
Men du hade inga Loranga-kläder på dig.
Nej,
utan de tog Oscar, en... Oscar-kläder.
Ja, de tog en bild när jag var snygg istället.
Ja, okej.
Okay. Mm, just det. Har du varit... blir du nervös inför teater? Är du nervös inför kabari?
Ja, det är jag. Eller nervös vet jag inte om det är rätt ord... för jag blir inte så här nervös så att jag typ ja men får panik och inte kan gå ut på scen liksom, utan jag blir mer nervös så att jag blir taggad typ, så att jag blir fokuserad och kommer igång ordentligt liksom precis innan jag ska ut på scen. Men jag vet inte om det är att vara nervös. Hur skulle du beskriva din nervositet?
Men den där som du beskriver nu, att man mer blir så här fokuserad och vet att man måste göra det för att det sitter folk som betalar där ute och det är fan ens plikt liksom. Man måste göra det.
Mm.
Det får jag ju med exempelvis Loranga. Men om vi istället pratar om dramaverket där det är improviserat liksom. Och det har också blivit så, lite word of mouth, också marknadsföringen kring det, att det pratas om att det kommer bli en skrattfest liksom varje gång.
Mm.
Och vad folk kommer skratta. Det är till och med vart gig där vi har blivit så här, vi är födelsedagspresenten till någons make som fyller 50.
Mm.
Och så säger hon, ja, jag vill bara ge er alla det här så att ni kommer skratta, så att ni får ont i magen och vaknar imorgon. Och vet, varför har jag så ont? Oj, det var för jag skrattade så mycket igår. Plats på scen för dramaverket. Så går man ut och bara, åh, herregud, vad nu liksom.
Då har man ju press på sig.
Och då tänker jag alltid bara så här att, vad skulle hända om jag går nu? Om jag går därifrån? För jag vill inget heller än att gå därifrån då. Och det är ganska ofta så med dramaverket just.
Ja.
Vad är konsekvensen om jag på riktigt bara vänder på klacken mitt i en scen nu och bara går mot dörren och försvinner för alltid?
För alltid?
Nej, men från det här i alla fall.
Ja, okej.
Okay. För då blir jag så här, då är det en sån press på mig. Så är det inte sant. Sen kan det vara så också, om det är en recensent där, eller man vet att det spelas in, det här kommer bli en skiva av det här, eller det här kommer vara filmen som visas sen. Då är det också så, då har man har ju bara ett försök på sig i teater.
Ja.
Och det är fan... men där blir jag heller inte så nervös som med just dramaverket. Och jag vet inte vad det är. Det är nog att det är våran grej liksom. Att det är bara vi som står bakom det. Man kan inte skylla på regi eller på någonting.
Nej, precis. Man kan inte skylla på ett dåligt manus heller, för det finns inget manus. Man har ju ingen...
nej, antingen är man jävligt rolig eller så är man fan en förlorare som har fått folk att komma dit för ingenting.
Precis.
Det är jättehemskt. Ja. Men också väldigt gatt när det blir bra.
Ja.
Jag vet inte varför man utsätter sig för det där. Men samtidigt, om jag inte har ett gig att se fram emot, då har jag väldigt lite som känns så här värt att gå upp för på morgonen. Sen, jag har ett bra jobb liksom. Jag jobbar med en tidning och så som jag tycker om. Men fan, teatern och just de här explosiva ögonblicken när man glömmer bort att tiden och rummet finns på något sätt.
Mm.
Det är de som är livets krydda, tycker jag.
Men har du varit med om att du har gått ut och gjort bort dig riktigt ordentligt? Alltså, kanske inte i dramaverket då, men alltså på en teater att det bara plötsligt tar stopp liksom.
Men jag spelar ju ett band som heter Super Ninja Monkey Team.
Mm.
Som var ganska Red Hot Chili Peppers influerade så här.
Mm.
Och vi åkte på en liten sån sväng. Och alltså en liten, vi åkte runt och spelade lite på olika ställen. Och ett av de ställena var då, om det var med dem. Jo, men det kanske var i aulan i Torsby.
Mm.
Och så var det en massa nior där eller så som skulle kolla på oss. Och jag hade ju prostatit, det har vi pratat om tidigare, alltså prostatainflammation. Och då blir man kissnödig som fan. Och får man inte kissa får man väldigt ont och därför blir man benägen att kissa oftare. Och då kissade jag på mig på scen. Och det var ju en sån.
Ja, den är tung alltså.
Så att jag, och det, inte mycket eller så.
Nej.
Men ändå tillräckligt mycket för att det blev en fläck. Och jag bara tog av mig gitarren och ställde den på. Och det här var ju ett par år, jag kanske var 17 då.
Ja. Men vad gjorde du? Du ställde av dig gitarren och gick?
Ja, jag gick ner i källaren där det fanns en liten loge.
Men vad gjorde du där då? Eller kom du inte tillbaka till scenen?
Nej.
Va?
Nej.
Du bara gick av?
Men de hatar ju oss ändå. De buar ju i princip åt oss.
Är det sant?
Ja.
Ja, det är väldigt märkligt måste jag säga.
Har du gjort bort dig?
Ja, gjort bort mig har jag gjort. Alltså, jag har ett minne från när jag var väldigt liten. När vi spelade teater och jag skulle spela den här asaguden Loke. När han var liten liksom. Och bråkade med sina föräldrar som var jättar då.
Ja, det var asaguden Loke som var liten.
Ja, precis. Och då så var det en scen där jag skulle bita min mamma i bröstet. Kommer jag ihåg. Och det var, alltså, det var ju då ett låtsasbröst. Det var ju en stor trolldräkt liksom. Så det var ju en plastkon typ jag skulle bita i. Och det kommer jag ihåg att det ställde mig många gånger under tiden som vi repade. Eller liksom, det var ju märkligt att vara ett barn som skulle. För jag var ändå i så här, ja, men kanske inte riktigt tonåring, men jag var ju tillräckligt stor för att fatta att det var konstigt liksom. Och då en föreställning så tappade vi bort oss i texten. Och jag var så fokuserad på att det där skulle hända. Att jag ska fram och bita henne i bröstet. Men jag tappade bort, eller liksom alla som var med i scenen tappade bort oss, så vi hoppade över hela det stycket. Vi liksom sa, det var någon som sa en annan replik och så hakar folk bara på där utan att tänka på det. Då kommer jag ihåg att jag blev så extremt förvirrad för att jag liksom gick på scenen och tänkte att nu ska jag göra det här, och sen när jag gick av scenen så hade jag inte gjort det. Och då fick jag typ panik för att jag inte hade gjort det.
Men gjorde du det sen då utan kontext?
Nej. Jag gjorde ju inte det, utan det bara, alltså den scenen försvann ju bara ur pjäsen, så det var nog ingen utifrån som märkte det. Men för mig så var det ju så här, det var ett sånt fokus på den lilla detaljen, att det här kommer hända, och så hände inte det.
Men vad fruktansvärt roligt om du hade gått in, och så saknas det kontext till varför du ska göra det.
Ja.
Att det har inte varit något bråk liksom, nej. Utan du går bara in sinnessjuk som fan, och biter det här bröstet.
Ja.
Det är svårt då att få förklara. Tjej och sånt där som man ska ha på högstadiet.
Ja, absolut. Nej, men det var ett märkligt moment liksom. Jag vet inte om det var mest märkligt eller om det var märkligare de gånger jag faktiskt bet i bröstet.
Men du, jag hade en liknande grej nu på Loranga. Alltså just det här med att man blir mindfucked och bara, nej, vad är det som händer nu?
Mm.
Det finns en scen där Loranga, som är pappa till Mazarin, Loranga och Mazarin ska hitta på en överraskning till tjuven Gustav. För Gustav fyller år och då ska han få en överraskning.
Ja.
Och så kommer de på att, ja, men vi sätter en mässingsknopp, du vet en sån som finns på flaggstänger.
Mm.
Högst upp, den här guldiga. Vi sätter den på en dörrkarm så att den ramlar ner i Gustavs huvud när han kommer och ska gå in.
Ja.
Det är ju en överraskning liksom.
Ja,
det blir bra så här. Ja, och så är det ganska mycket build-up till det och barnen blir så här fnissiga och det är spännande och vissa tycker inte att, de säger ju så här i publiken vad de tycker hela tiden.
Ja.
Gör det inte, eller gör det så här. Och så ska jag hämta den på något sätt. Och då ligger den alltid på trappan utanför dörren. Men den här gången så gör den inte det. Men det är bara ett moment där jag ska gå och hämta den. Det ska se lite tungt ut och så ska jag sätta upp den på dörren. Men den ligger inte där. Liksom.
Mm.
Och jag bara, vad fan, var är den liksom?
Ja.
Men så kommer jag på, vi har ju pratat, de sa ju det precis innan, för det var en ändring så här på premiärdagen.
Ja.
Idag så lägger vi mässingsknoppen där inne i huset. bara så du vet. För det är konstigt om den är framme innan, utan det är bättre om den är gömd. Men just i några sekunder där så står jag och tänker att vad ska vi göra? För det handlar ju inte om så mycket mer, Loranga, liksom. Det bara händer såna här grejer hela tiden. Och vad oförlösande om det inte blir det här buset.
Ja.
Men det är klart, man hade väl löst det då. Man hade ju fått ta typ en sko eller något. Man hade ju fått ta av sig sin toffla då. Typ. Det hade ju också kul, kanske.
Ja. Men det finns ju ett moment där man är helt inne i sina banor liksom, som man har repat. Och när det liksom ramlar utanför de banorna, då är man ju förlorad typ.
Mm.
Och bara står där och vet ingenting om vad som ska hända. För att det blir ju även så när någon tappar en replik eller något sånt där, att man vet liksom inte hur man ska lösa det här. För mig som står på scenen så är ju liksom varje sån här liten beståndsdel jätteviktig. Även om den kanske inte är viktig för publiken, att det händer i precis den här ordningen, eller är viktigt för storyn, så är det ju viktigt för mig, för att man går i sina intränade fotspår liksom.
Mm.
Det här ska hända och sen kommer det här och sen ska jag gå ut där och så ska jag komma in på den där platsen.
Ja, men den här scenen innebär att nästa scen då har jag det här humöret och den här ingången och det här tempot när jag kommer in. Och har inte den scenen hänt, då är det konstigt att jag kommer in och plötsligt är lite irriterad, eller att jag plötsligt är lite så här.
Precis.
Som, nu har inte du bitit i bröstet. Då kanske inte det är rimligt att din mamma är arg på dig i nästa scen.
Precis, för det är hon ju i nästa scen och typ slänger ut mig från hemmet.
Så blir det bara hemskt.
Det är så här, han var ju lite busig och taskig, men han gjorde ju inget så farligt liksom.
Men sånt där är ju svinkul. Det kan man tänka på också med filmer typ, att man skulle kunna ta en, alltså om man laddar ner en film och har en fil och ska visa den för någon för första gången, typ någon som inte har sett Star Wars, kan man klippa bort ett stort parti.
Mm.
Typ att Darth Vader är Lukes pappa.
Ja.
Och sen så efter det så bara, när Luke kallar Darth Vader för pappa och sånt, så är det svinkonstigt för dem.
Ja.
Det är väl roligt?
Ja, det är ett bra bus.
Mm.
Verkligen. Kan man syssla med nu i juletid när man ska sitta med familjen och titta på tv och sådär.
Mm. Vi ska snart komma till frågorna. Jag har bara en sista liten story på tal om det här med att glömma. I Little Shop of Horrors, som både du och jag var med i, det är en musikal. Då var det aldrig egentligen något problem med replikerna, för de var ändå ganska få, för det var mycket sång liksom. Och alla replikerna låg i något intro till en sång. Och då är det helt stolpat upp så här, så att man bara gör det liksom.
Precis.
Och man har ju repat så mycket så att det sitter där liksom. Man tänker inte ens på det. Det är sjukt för övrigt. Det har jag mycket i Loranga. Att jag går och pratar. Jag går och pratar och säger och ser ut på ett visst sätt. Och har ett visst tempo. Men jag kan numera kan jag tänka på något helt annat medan jag säger det.
Ja.
Jag kan tänka en helt klar tanke. Och höra mig själv säga en annan.
Ja.
För att man har gjort det så många gånger på exakt det sättet.
Mm.
Det är jävligt sjukt.
Ja, det är sjukt.
I alla fall, lite Shop of Horrors. Det finns en scen där, Seymour som jag spelade. Han ska döda tandläkaren i staden. För tandläkaren är ihop med den tjejen som Seymour är kär i. Och tandläkaren är ett svin liksom. Han misshandlar henne och beter sig jätteilla. Och då bestämmer sig Seymour för att jag ska döda honom. Han ska också mata honom till en blomma senare. Så han tar med en pistol och går dit, men han vågar inte skjuta, men det löser sig rätt bra ändå, för tandläkaren får för sig att han ska ta på sig syrgas själv.
Mm.
Eller så här, lustgas typ.
Ja, precis.
Syrgas, men lustgas. Och så fastnar den här maskinen på honom så att han håller på att skratta ihjäl sig, han får inte av den. Och då tänker Seymour ganska snabbt och så sjunger han så här väldigt liksom, jag åter en paus på morgonen och vi tycker det, men glömmer det. Det är så jättesnabb och det går inte att sjunga den om man inte har värmt upp väldigt mycket innan. Och den måste ut liksom på ett sätt, genom musiken och genom myggan och allting. Och den är i två verser dessutom. Och Anders som spelar tandläkaren, han har ju också sin liksom idé att han dör lite hela tiden, du vet så här. Så jag kan inte fucka för honom heller. Men så hör jag liksom, för jag gick och tänkte på det här innan, det gick bra så här 10-15 föreställningar liksom. Klarade det jättefint. Sen började jag tänka mer och mer, jag får inte glömma den här, jag får inte glömma den, jag får inte glömma. Och det enda man intalar sig själv antagligen är väl glömma, glömma, glömma. Mm. Och så bara till slut så står jag där ute. Och så kommer jag kommer en bit in liksom, två meningar kanske. Men sen är det bara ett svart. Och då hoppar jag på slutet av vers 2 istället. Men så kommer jag på medan jag sjunger, den slutar ju helt annorlunda liksom i melodi och ackord och allting. Och det är ju en story också i det man berättar, så att det passar liksom inte. Och de i orkesterdiket, de vet ju heller inte att jag har glömt. Nej. Jag kan inte, hur ska jag förmedla det till dem? Det sitter en publik där, jag sjunger fel, det går inte att rädda för min del nu. Nu, tyvärr Anders, tyvärr orkestern, tyvärr publiken. Nu har jag fuckat upp här. Men jag tog i typ extra mycket på det ordet och så var det någon i orkestern som bara hajade till, säkert Gustav eller någon, eller Daniel. Och bara byter till det ackordet och alla andra hänger på. Så gradvis, du vet, alla i orkestern byter så lite här. huxflux här. Men de räddade ju ändå. Jag tror inte publiken märkte så mycket. Och Anders fick väl också märka att, aha.
Ja, jag kommer ihåg det här tillfället bakom scenen. För att vi hade ju också, förutom alla som är på scenen, så har ju även alla som är bakom scenen ett mönster i att man vet att, ja, men när det här ordet kommer, då behöver jag ha kommit så här långt i mitt ombyte typ. Precis. Med kläder och sådär, för att då vet jag att jag hinner. Då vet jag att jag kommer komma ut där och så har jag 5 sekunder innan jag ska ut på scenen, så att jag, ja, men man hinner andas liksom. Och jag kommer ihåg att jag typ stod med, ja, men byxorna nere och, ja, någon strumpa i näven eller något, inte vet jag. Och helt plötsligt så har halva låten gått på typ 1 sekund.
Mm. Det är ju så sjukt som händer där alltså.
Då blev det också så här, man fattade inte själv vad det var som hände bakom scenen heller. För att det är så här, men hur kan jag ha varit så långsam typ? Och så bara, nej, då måste jag ha hoppat över typ halva låten. Bara, okej, okay, ja. Och så blir det ju full gas liksom, och så klarar man det ändå.
Men den scenen också mot slutet där av föreställningsperioden, kanske föreställning 26 eller något. Så Anders som spelade åt handläkaren, han ska ju skratta så jävla intensivt och ha på sig den här masken, vilket också, den förhindrar honom ju på något sätt att få tillräckligt med luft ju.
Ja, det var ju en sån här gasmask som de typ hade sågat ett litet hål i eller något sånt där, men ändå satt nät för så det gick inte att andas ordentligt och sådär.
Så Anders svimmar ju en gång.
Ja.
Medan jag håller en pistol mot hans huvud,
ja.
Så hör jag hur Anders, medan han sjunger så här, bara plötsligt så säger han inte ord längre, utan han bara gjorde så här. Och jag tänker att jävlar vad Anders går in för det idag.
Ja.
Nu liksom, eller antingen så, först tanken, han har glömt, sen ser jag hans ögon, vad bra han skådespelar.
Mm.
Och sen så inser jag, nej, Anders håller på att dö. Och sen så dör han ju på riktigt precis, ja. Då, eller på låtsas då kan man
han
säga.
Han dör ju i pjäsen samtidigt som han svimmar på riktigt.
Ja. Så bara drar jag ut honom som det är.
Ja.
Och klappar på honom.
Ja, men
det är bra, Anders. Lev!
Ja. Och det är också så konstigt att han svimmade precis när han ska dö. Du kan dra ut honom och slå honom när ni har kommit av scenen så att han vaknar igen och bara... Ja.
Han sätter sig i logen. Någon kommer och ger honom lite saft. Och sen så kör han akt 2.
Ja.
Han är död då, men han har lite andra karaktärer helt enkelt, ja. I akt 2. Är det dags kanske att sätta igång med veckans första fråga?
Ja, det känns rimligt.
Okej, vi kör en jingle och så kör vi. Då har vi fått ett rungande mejl här från en kille som vi kommer att kalla för
Hampus.
Och Hampus skriver oskuld... Och sen så förklarar han lite om att vi lever i en tid där sex säljer,
ja.
Och att vi får mycket påtryckningar från sociala medier om att leva perfekta liv.
Precis, och han känner ju då att hans problem, som kanske egentligen inte är så stort, har växt på grund av de här påtryckningarna.
Just det, och så skriver han, man blir nervös så fort man börjar tänka på att förklara det. Att jag är 26 år gammal och är oskuld. Och trots att jag har haft flickvänner så har det aldrig gått till det stadiet. Det här är ett problem som inte är ett rejält problem egentligen, men som snabbt spinner i mina tankar. Att ju fler år som går så känns det mer betungande. Jag är ingen människa som går på krogen och när man besökt etablissemanget så känner jag mig utanför och socialt inkompetent. Hur ser ni på detta? Vad är en möjlig lösning? Jag vill känna av känslan att ha någon som vill ha mig och känner en stark attraktion till mig. Skriver då Hampus.
Jag kan tycka att det viktiga i det här är att Hampus på något vis ändå tänker att det är ett litet problem. Alltså det är ju en grej som förstoras mycket, men du måste ju ändå ta det lite på allvar, eller vi måste ta det på allvar.
Mm. Det är självklart, men så här då, bara lugn Hampus, det kommer hända en vacker dag.
Men kommer det verkligen hända bara så där? Han kan ju inte bara gå och vänta, kan han det?
Men så här då, om vi utgår från att det kommer hända,
ja.
Med hjälp av de briljanta tips vi kommer igenom snart,
mm.
Så kan vi också säga att första gången är läskig, och ju äldre man blir desto läskigare blir det förmodligen, för då har ju förmodligen då den du kommer ha sex med, haft sex.
Ja, och framförallt så har ju du själv byggt upp en idé om vad det är att ha sex. Utan att egentligen veta.
Kan man säga att bli av med oskulden är lite som att hoppa i vattnet på en sommar när man ska bada? Att det är lite kallt i början så här. Sen blir det varmt, du.
Nej, så det skulle jag inte påstå.
Men du förstår, det. Så här.
Jag förstår vad du menar, men jag skulle nog mer i sådana fall jämföra det med typ att köra bil. Att det är någonting som man bygger upp i 18 år. Att jag ska köra bil och jag kommer lära mig att köra bil. Jag ska få ta körkort, bla bla bla. Men sen när man väl har gjort det, alltså första gången man provar så är det ju lite svårt och det är lite hackigt så där. Man får motorstopp några gånger och så liksom, men efter ett tag så är det bara att köra bil liksom.
Jo, men för hans upplevelse, det att lära sig köra bil, det är ju kul.
Ja, ja. Absolut.
Det är inte så kul att bli av med oskulden. Alltid.
Varför inte då?
Ja, det kanske det kan vara.
Jag vet. Men det är väl inte alltid kul att lära sig köra bil heller?
Jag tyckte det var skitkul.
Ja, men du tyckte det var kul att bli av med oskulden också, antar
jag. Nej, jag tyckte inte det var så kul.
Nej,
va? Tyckte jag inte var så rockigt.
Men.
Det var ingen strålande... Ja.
Men jag tror ändå att min jämförelse är bättre än din.
Ja, men jag tror att det är två olika sätt att se på det bara.
Ja, kanske.
Men jag tror det kommer vara lite jobbigt kanske, eventuellt första gången. Eller så kommer det vara fantastiskt. Men det är... jag tror så här, du är ju värd... Och nu blir vi så här, men nu, du är ju värd minst lika mycket som alla andra människor. Du är ju verkligen det. Och alla människor gillar att se... den de är kär i, naken. Börja tänka så liksom. Så sen när du väl träffar någon som du kanske blir kär i och den blir kär i dig, var inte så rädd för det här hindret då, för den personen kommer ju vilja vara intim med dig. Jo, verkligen, och vara det på riktigt och skäms inte då. Tänk inte så här, nej, för det har gått 26 år utan att jag fick göra det. Så därför så per automatik kommer den här personen inte vilja det. Så är det ju inte.
Nej, och du är ju en person som går att tycka om, helt uppenbart. Du har haft flickvänner, du... Ja, men...
Det var en flickvän, inget man bara får sådär.
Nej, precis. Och det är ju inte så att du kommer gå hela livet och att ingen kommer att älska dig. Det är jag helt övertygad om. Förmodligen är det redan någon som älskar dig. Vad vet jag.
Och när det väl då händer, var inte... Försök i alla fall inte vara så orolig. Och är du orolig så är det okej. Och säg, alltså, du behöver inte snabba på med det heller. Utan jag tycker du ska berätta det för den du träffar. Ja, behöver han vara kär då för att bli av med oskulden, kom jag på?
Han måste ju inte vara det, men han verkar ju vilja vara det.
Mm.
Och därför så, om det känns viktigt för dig så är det klart att du ska vara det. Men då är det också ännu viktigare att du inte bygger upp alla de här spärrarna som gör att när du väl blir kär, jag menar att du då kanske inte vågar ta det steget. För att du är rädd för vad som ska hända efter det liksom.
Men hörni, alla där ute, innan ni har sex med någon, se till att ni är bekväma nog och prata med den om det mesta.
Ja, verkligen.
En bra grej så.
Mm.
Så att man liksom kan säga vad man tycker om och inte tycker om. Och om man är nervös eller om det är någonting liksom.
Mm.
För annars det kan bli de här konstiga grejerna. Och de konstiga grejerna förstoras ju upp då.
Precis.
Förstår du vad jag menar med konstiga grejerna? Det kan ju vara vad som helst. Att det inte riktigt funkar exempelvis.
Ja, men
absolut. Av en eller annan anledning.
Ja. Ja, men eller att man, det finns ju också en risk att man går med på saker eller att det händer saker som man kanske inte är bekväm med. Alltså att den ena personen känner sig bekväm med vissa grejer som den andra inte känner sig bekväm med. Och då är det ju viktigt att man vågar säga det.
Mm, verkligen. Och det är också så här, det kan nog vara lätt att känna att man bara har en chans att bli av med oskulden. Att när det väl händer och så kanske man känner jättemycket press liksom. Och så på något sätt så, ja men det kanske inte blir liksom. Det kanske inte blir, och så känner man, fan, nu sumpar jag min enda chans. Men så är det absolut inte.
Nej.
Och om den här personen skulle vara så här, nej, inte nu mer. Då är det ändå ingen som du vill för evigt. För man kommer ju alltid ihåg den man blev av med oskulden med.
Kommer du ihåg den gången?
Ja, oja.
Det gör inte jag.
Nej, men du var ju säkert full, eller?
Nej, verkligen inte. Jag hade inte ens börjat dricka då.
Hur kan du ha glömt bort den gången? Kommer du inte ihåg ens vart det var?
Jo, men jag kommer inte ihåg liksom så här gick det till typ.
Nej.
Men jag minns ju personen i fråga och jag minns ju liksom, ja, men ungefär scenariot, men jag minns inte hur det gick. Om jag var bra eller inte. Så jag antar att jag var rätt kass. Att jag förträngt det hela.
Ja, men man ska vara det. Det är ja. Okej. Men, ja, och sen så tror jag inte man... Fan, vad hemskt med folk som säger att andra är kassa i sängen eller så där.
Men om jag säger så här då, att varje gång man...
Först, håll med om att det är hemskt med folk som säger att andra människor är kassa i sängen.
Ja, det är det.
Typ folk som sitter på kafé, man kan höra, som berättar att de har legat med någon. Fan vad dålig han var.
Ja, du var ju lika dålig själv då, såklart.
Bedrövligt beteende, ja. Vad skulle du säga?
Jo, men att kan det ligga någonting i att man blir av med oskulden varje gång man ligger med en ny person.
Ja, den oskulden blir man av med då.
Ja.
Alltså de två blir av med oskulden tillsammans.
Ja, precis. För jag tror ändå att man bygger ju ofta upp den där första gången liksom. Men sen är det som att efter att man har gjort det en gång, då ska man plötsligt kunna ligga med alla och det ska alltid vara super nice liksom. Men första gången du ligger med en ny person, jag tror ändå, oavsett hur många gånger du har gjort det innan, då är det ganska svårt att få till det där, ja men det där riktigt sköna sexet
liksom. Ja men det handlar ju om att lära känna varandra.
Precis,
så är det ju.
Ja.
Men jag vill också säga det att vi får det kanske låta speciellt när vi säger att två personer som ligger tillsammans förlorar sin oskuld. Det är så jävla mycket Gandhi över det. Så
ja, absolut.
Men så här också, om man inte, alltså man får ju själv skapa sin egen inre grej som funkar för sig själv.
Mm.
Och vissa grejer kanske man inte vill komma ihåg särskilt mycket, eller man kanske inte är så nöjd med att det blev på det sättet. Och då är det ju helt okej att känna att nej, det där betyder ingenting för mig. Och det är ju också okej.
Mm. Verkligen.
Men sen, var snälla mot varandra ute. Och sen är det ju, alltså om man vet själv att man har liksom är mer van eller så.
Mm.
Eller till och med att den andra är oskuld. Då tycker jag också att man har ett ansvar i det. Som fan.
Ja, det är klart att man har.
Man har ett ansvar att ställa mycket frågor. Och vara en väldigt varm och härlig person då.
Men tror du inte att om man ställer en massa frågor, kan inte det bli konstigt då?
Nej, men jag menar med typ, nej.
Det är
typ,
eller vad menar du? Vad är det för typ av frågor?
Först och främst, nej, det tycker jag absolut inte. Och sen, ja, det är den här typen av frågor. Hur, känns det bra?
Ja.
Känns det bra? Känns allting okej, liksom?
Mm.
Och vi olika steg i själva...
Ja.
Och också, tycker jag. Absolut. Mm. Nästa fråga. Krille, eftersom att du ska flytta...
Ja.
Till Stockholm.
Mm.
Och kanske kommer du vara lite ensam sådär i början.
Nej, men det tror jag inte. Jag har ju ganska mycket kompisar där, så att det är nog lugnt.
Ja, det är bra att du är positiv. Så har jag hittat en fråga här.
Men varför skulle jag vara ensam? Det är, folk vill väl, tror inte att det är någon som vill vara med mig.
Vi får se. I alla fall, jag har hittat en fråga i vår inkorg här som vi har fått av en lyssnare.
Ja.
Som kanske kan, ja men vi kan diskutera. Det passar ju dig då också bra, menar jag.
Okej. Okay. Så då svarar vi på... Är det en kille eller tjej som har skrivit?
Det är en androgyn person.
Okej, okay, då säger vi att, ja, vad ska vi... Hen för namn?
Andromeda.
Andromeda, det var ju ett bra namn.
Mm.
Är det någon sorts rymdstation som har skrivit in? Eller vad?
Andromeda är väl en gud, va?
Är det inte en galax?
Ja, men det är väl en gud som i form av en galax. Jag har spelat Heroes of New Earth.
Ja, men det där kan du inte basera någonting på.
Och Andromeda skriver, vad är ert bästa tips att hitta någon att umgås med i en ny stad? Ska man bryta mot det svenska beteendet och prata med folk man stöter på, exempelvis gymmet, kaféer, barer och andra offentliga platser? Om ja, vad är en bra start på en konversation? Tack, Andromeda. Och då undrar jag, Krille, direkt, hur tänkte du göra?
Hur jag ska göra för att träffa nya människor?
Hör att jag är lite inne i intervju-mode när jag sa så?
Ja, absolut. Mm. Men jag kommer ju för det första att ha ett jobb där jag kommer att träffa människor. Mitt jobb kommer ju till exempel gå ut på att hälsa på människor. I och för sig ganska flyktigt förmodligen. Det kommer inte bli några nära vänner direkt kanske så.
Ska vi se hur det skulle kunna bli? Jag kommer in.
Mm.
Och jag ska boka dina lokaler.
Mm. Hej, hej, välkommen.
Ja, hej, tack. Ja, det var jag som skulle ha 7B här borta. Alltså.
Ja, den ligger där borta.
Okej, okay, tack så mycket.
Tack, hej då.
Hej då.
Ha en bra dag.
Detsamma.
Tack.
Ja, det gick inte så bra.
Nej, det var ju inte att knyta någon direkt nära relation så. Jag är förlorad här. Jag kommer inte ha några vänner.
Ska vi vända då på det? Jag kanske har.
Ja, okej.
Okay. Vi provar. Mm. Hej, hej.
Hej.
Vad kan jag hjälpa dig med?
Jag skulle vara i den här 7B-lokalen här borta.
7B säger du?
Ja, precis. Är det bokat eller bara gå in och
börja? Nej, men vet du vad? Det är bokat för dig.
Ja, tack. Bra. Jo, för att det var ju jag som ringde in tidigare. Så, men bra.
Jo, jag vet. Jag känner igen dig.
Va? Känner du igen mig?
Ja, du lämnar namn. Mikael Larsson. Jag sökte på Facebook.
Va?
Jag skickar en vänförfrågan.
Låt mig eskortera dig. Var det du, din sjuka jävel? Du ska inte hålla på och skicka Facebook-förfrågningar till mig. Du har ingen aning om vem jag är.
Men,
jag accepterar inte folk jag inte känner på
jag
Facebook.
Kunde...
Nej, nu sluta. Lägg av med det där.
Jag heter Kristoffer Gran i alla fall. Jag tänkte om du ville bli vän med mig så kunde jag bli vän med dig. Men om du inte ville så är det lika bra att jag står i min reception bara. Du kan gå till 7B nu.
Bra, då stannar du här i receptionen. Du förstår att dagen efter att det där hände så skulle jag få sparken direkt. Då skulle ju höra av sig till min chef och säga att det står någon sorts psykopat i receptionen.
Men hur ska du göra då?
Men jag tänker att det kanske inte är de som kommer till min arbetsplats som är mitt huvudfokus, utan kanske mer mina arbetskamrater eller gamla kompisar som jag har hängt med tidigare. Man känner ju ganska många så här.
När var det då? Det var ju flera år sedan.
Nej, men några år sedan kanske.
Jag vet att ni fortfarande kommer att kompisar.
Nej, men jag kanske hör av mig till dem och så föreslår jag att vi kanske kan gå ut och ta en bärs.
Tänk
om
de säger nej, de kommer säkert säga nej.
Jag tänker då att även om jag inte blir vän med dem så kanske de har med sig...
Så kan du inte bli vän med någon.
Nej, men de kanske har med sig någon annan vän till den här kvällen där vi hänger lite och så blir jag vän med den personen istället.
Men hur ofta sker det då egentligen? Men gymmet kanske då? Caféer, barer?
Just det. Gymmet...
Men det här med att prata med folk man stöter på.
Jag tror att det
är... Jag tror inte man ska söka sig för mycket till det. Men man kan ha ett vaksamt öga liksom. Och märker man att någon annan också har ett vaksamt öga. Att man är lite ute och... Att man vågar möta blick med folk. Mm. Och se vad som händer av det. Men kanske inte att man ska hej! För då, det tror jag sällan resulterar i... För sen vet jag också... Alltså, jag vet tillfällen där folk har blivit vänner så.
Men jag tänker också
jag
att...
Jag tror inte jag har blivit...
Om du skaffar... Till exempel ett gymkort. Du går till ett visst café ganska ofta. Eller en viss bar ganska ofta. Och sådär. Då, du kanske, första gången du går dit kanske du inte ska liksom gå fram till folk och bara hej hej. Och så. Men om du är där lite då och då. Mm. Då kommer du till slut och se att jaha, den här personen är också här lite då och då. Ja. Vi har ett gemensamt, eller vi har någonting gemensamt i det här.
Och men det uppstår ju också situationer då att man får möjlighet att prata med varandra.
Precis.
Som då... i Loranga nu, där är ju jag med.
Mm.
Precis som att i din situation där så skulle man vara med på gymmet. Och i Loranga nu så har jag massa möjligheter att bli vän med folk, känns det som. För att det finns ju alla anledningar att prata med.
Ja.
Och liksom det finns också, eftersom vi båda är där, då är det också jätterimligt att bara gå fram och säga hej. Och det gör jag absolut. Men jag menar så här, sen så ska man ju ta steget och verkligen, ska vi hitta på någonting?
Mm. Ja, men det kan ju börja på gymmet då med att du efter att ha sett samma person typ 4-5 gånger där, gå fram och fråga bara, har du sett vart 5-kilosvikterna ligger någonstans? Om det är så att du inte ser det någon gång. Och så blir ni då lite polare i att så här, men han hjälpte mig eller jag hjälpte honom någon gång. Och så får man, då nästa gång man ses där så kanske man hälsar på riktigt liksom.
Sen skulle inte jag leta efter 5-kilosvikterna då, men
jag förstår. Du förstår vad jag menar. Det kan väl vara 192 000 kilosvikterna då som du brukar leta efter.
Ja, det hade nog varit ungefär.
Ja.
Och sen tror jag att man är ny i en ny stad. Det är också så här. Då kan man säga det. Jag är nyinflyttad här. Jag hade tänkt att... Eller jag har inget att göra ikväll. Vet du om det är någonting? Och då är det upp till den personen.
Mm.
Nej, tyvärr. Kan man få. Liksom, tråkigt.
Ja.
Men det kan också bero på flera grejer liksom. Men eller så får man... Ja, jag ska faktiskt på den här grejen. Vill du... Du kan säkert komma om du vill.
Mm.
Och då är man med.
Precis.
Var vaken. Okej, stort tack för att ni valt att lyssna på det här avsnittet av Hjälp. Avsnitt 55, va?
Ja, och glöm nu inte att avsnitt 56 kommer ju inte nästa onsdag.
Det kommer redan imorgon.
Precis, torsdag, julafton, dopparedagen.
Ja, så ladda ner oss nu och ta med oss ner till släkten så ska vi försöka sprida lite julstämning. Vi kanske kommer öppna våra paket här live i podden, vem vet. Det kanske vi också inte kommer göra, för Krilla, jag har inte sett röken av något paket. Ditt paket har legat där i vardagsrummet hela tiden, men vart fan är mitt paket, undrar jag bara.
Det ligger inne på mitt rum faktiskt. Och vänta på dig.
Aha.
Det är två paket.
Va? Har du köpt två nu?
Ja.
Då måste jag stiga. Jag hinner inte. När ska jag göra det då?
Va?
När ska jag köpa två paket till?
Vadå två paket till?
Så att jag ger dig mer.
Nej, men det är väl inte antalet som räknas.
Jag vill att du står i skuld till mig. När du flyttar härifrån.
Men nu får du släppa det här med flytten alltså.
Nej, men vi ska hur som helst försöka sprida lite julstämning för er.
Det kommer vi att göra.
Eller kanske också någon sorts relief från julen. Jag vet inte, men det är väl alltid svårt. Jag vet inte hur länge man orkar med.
Nej, men man vill ju fira jul samtidigt som man inte vill bli övermatad med julmyset liksom. Eller jultjatet kanske, eller förväntningarna, eller jag vet inte vad det är. Om det är att man aldrig får de där julklapparna man själv...
Nej, men jag tror inte det. Jag tror det är mer att man alla förväntar sig att det ska bli så jävla speciellt och man blir intutad det. Redan från att man är noll blir man intutad det. Och så blir det inte det och så blir alla lite besvikna.
Ja, men i alla fall första 10-15 åren så handlar ju det mycket om julklapparna. Att man förväntar sig typ den
jag mest episka. Jag tror inte att det är vår lyssnarbas bara.
Nej, men jag försöker bara prata med dem om vad det är som har byggt all den här förväntan och besvikelse i deras kroppar.
Ja, en liten så här psykologisk analys av vad
precis,
som sker.
Precis, när ni var yngre så handlade det om paketen. Och det har sen fortsatt i att ni nu förväntar er saker utan att egentligen veta vad ni förväntar er. Eftersom att ni inte längre får eller har det behovet av julklapparna. Utan nu är det mer att ni förväntar er känslan av att få den perfekta julklappen. Utan att det finns någonting som kan ge er det.
Ingenting.
Det finns inget som kan ge er den känslan. Vi ses imorgon, eller hörs imorgon heter det kanske.
Ja, vi är få som kommer ses imorgon.
Men ett litet gäng.
Ett litet gäng blir vi.
En tapper skara.
Okej.
Okay. Puss och kram.
Puss och kram. Vi säger inte god än. Utan vi väntar med det till imorgon.
Ja. Hej då.
God helg. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for good.